Hjertelig velkommen til Terrengsykkelpodden, treningskompasset og episode nummer 166. Og for den observante lytter så hører dere sikkert at det har skjedd noe med navnet vårt, Terrengsykkelpodden treningskompasset. Og det rett og slett i forbindelse med at vi tenker vi skal etter hvert endre navn til treningskompasset, og bakgrunnen for det, det jo at vi på en måte Vi snakker jo om veldig mye mer enn bare terrengsykling. Vi kommer i framtiden til å ha terrengsykkel som hovedfokus, fortsatt, som før. Men så lenge vi snakker om mye mer enn bare sykling, så har vi valgt å finne et navn som på en måte litt mer dekkende. Og kan ikke du si litt mer, Erlend, om litt av bakgrunnen for den endringen?
Ja, det jo som du sier at vi ønsker jo at også de som ikke interessert i bare terrengsykling også skal høre på oss. Selv om vi i fremtiden også vil ha terrengsykling som hovedfokus, så har vi også gjester som driver med løping, som driver med vanlig sykling, og som driver med ski, langrenn, langløp og så videre. Og da har vi tenkt at det for ikke ekskludere folk da, så vil vi ha et navn som gjør at kanskje flere vil finne podcasten vår. Derfor har vi kommet opp med det her treningskompasset, og nå i den første tiden og fremover så vil vi hete både Terrengsykkelpodden treningskompasset, men etter hvert så vil vi jo bytte om da til treningskompasset. Men vi vil ha en overgangsperiode hvor vi heter begge deler, så ikke lytterne våre vil miste oss ved at vi ikke klarer å finne oss for lengre. Så det grunnen. Men det jo fortsatt samme innhold, så lytterne våre trenger ikke å frykte store forandringer sånn sett. Nei, men ellers så det jo fint vær om dagen, tidvis i hvert fall. Det veier som begynner å komme til synat, og det tar vel litt tid i det området her før man kan sykle i skogen, men man skjønner det at nå det sykkelsesong like om hjørnet. Og hvordan angriper du dette, Ingar? Har du fått syklene ute enda?
Nei, jeg har ikke gjort det. Så vi spilte jo inn en episode med ukens gjest i går, og da ble jeg så inspirert at jeg hivde meg rett på mølla og kjørte en ordentlig intervalløkt der, så det inspirerer meg jo det å snakke med inspirerende gjester. Men akkurat nå, før vi startet opp å spille inn her nå, så satt jeg og så på kartet på datamaskina, og jeg driver og leter etter fine plasser å sykle på etter hvert som vi skal begynne å sykle ute, og da det vel bare veier man må lete etter først og fremst da. Det jo i hovedsak asfaltveier, de sideveiene eller de veiene som da går i området nede ved meg her, de tar sikkert ganske lang tid før er bare, men veiene innover mot Sverige og sånt, tror jeg skal kunne snart, at de kan være sykkelandes veldig snart. Og så sitter jeg også og ser litt på alternative runder og stiforbindelser og sånt etter at snøen blir borte. Så det tydelig at det noe som skjer med fokus akkurat nå. Nå sitter jeg bare og leter etter hvor jeg skal sykle den, så fort jeg kan komme meg ut. Så jeg vet ikke om du har begynt å tenke noe på det enda, Erlend?
Ja, jeg gleder meg veldig nå til man kan begynne å sykle ut. Og jeg ser det jo mange som allerede har syklet ute lenge. Her i Elverum i hvert fall, så det jo veier som bare i hvert fall litt ut på dagen da. Av og til så det jo minusgrader om natt, og da fryser det på, kan være litt glatt på morgenen. Og det går fint det hvis du fortsatt har piggdekk på sykkel, men hvis du ønsker å sykle uten piggdekk, så kan man vente litt til midt ut på dagen, og da det masse muligheter her. Men for å sykle i skogen da, som man kanskje liker aller best, så vil det ta litt tid fortsatt. Det jo der du bor, så kommer det jo snø senest for et par dager siden, så det fortsatt vinter og en vintermåned, men vi snart på våren. Ellers så har vi jo ukens gjest, som Linn Gustavsson. Hun har vært gjest hos oss flere ganger før. Nå det vel 1,5 år siden hun sist var med oss. Da syklet hun for et annet team, så vi skal ta en liten prat med hun nå, som har meldt overgang. til et nytt team. Dette kommer vi tilbake til når vi prater med ho. Ellers så det bare 2 uker da, til verdenscupåpningen, og da blir det jo veldig spennende å se hvordan både de norske vil gjøre det, ikke minst, men også de svenskene. Jeg må jo si det at tidligere om året når jeg har søttet sett på verdenscupen, så det jo særlig 2 personer man følger ikke så nøye med, og det jo norske Ingrid Bø Jakobsen, og så det Linn Gustafsson fra Sverige. Man sitter og håper at de vil klare å henge med og få til gode plasseringer. Nå skal jo hun fortelle mer hva hun har som målsetninger for kommende sesong. Men det ellers noe du vil si i forhold til å presentere ukens gjest?
Nei, vi har jo sett litt på statistikk og sånn her, og ser jo at hun hadde sin hittil beste sesong i 2022 var det vel. Så har hun hatt litt problemer med å finne igjen den store formen de 2 siste sesongene. Nå ser det jo ut som at de tidligere ritta mot verdenseliten som har vært nå i februar, mars kanskje, at det tyder på at Linn er i ferd med å finne tilbake til sin toppform. Så skal vi ikke rett og slett bare sette over til Linn og høre hva hun har å si?
Det gjør vi. Da har vi terrengsykkelpodden vært så heldig at vi nok en gang har fått med oss Linn Gustafsson, og jeg hører at du sitter i en bil. Hvor det du på veien, Linn?
Ja, exakt. Jag ska faktiskt upp till mina föräldrar i Tärnaby över påsken. Och sen flyger jag faktiskt därifrån till Spanien och vidare till Brasilien.
Ja, så det är hektiska dagar.
Ja, jag kände att jag måste ta mig upp nu när det är påsk. Det är väl enda gången man kan åka till familjen innan säsongen är slut, så man får passa på.
Ja, blir det någon skidåkning hemma hos sina föräldrar?
Det blir massa. Det blir både slalom, längd och topptur. Så det blir allt möjligt.
Ja, så bra. Hur har vintern och vinterträningen gått?
Jo, men det har faktiskt gått väldigt bra. Det har flyttat på riktigt fint. Jag har känt mig väldigt stark och haft en bra nivå hela vintern, tycker jag. Och det har varit jättehärligt.
Ja. För du hade lite problemer i fjolsäsongen, mente jag läste ett sted, stämmer det?
Ja, jag vet inte tusen vad som blev förra året. Man har ju bara så är det för alla vissa säsonger när bara ingenting funkar. Jag tyckte att jag gjorde bra på tester hemma, men jag fick aldrig ut någonting på tävlingarna. Jag var trött, jag var lite skador, lite mycket sjukdomar. Nej, det var bara att ingenting klaffade liksom förra året. Och därför var det jätteskönt sen under vintern att man bara, nu känner jag igen min kropp igen. Nu känner jag mig stark efter nästan ett helt år när det bara var tungt. Liksom.
Ja, har du gjort några förändringar i träningen då i förhåll till tidigare höst och vinter?
Nej, det är det som är intressant. Jag har egentligen inte ändrat någonting, utan jag tycker bara att jag fick in flytet igen, att jag mådde bra, åt mycket, fyllde på inför passen, att helhetsbilden funkade bra liksom.
Ja, sist vi pratade med dig så var du en del av team 31 Ibis Cycles, och nu har du ju byttat team, läste vi, till Massi. Vad kan du säga si om ditt nya team?
Nej, men jag Massi har jag haft kontakt med egentligen i 2 år. Och sen nu till 2024 så blev det Massi, och vi har ju varit iväg på 2 resor ihop, och jag är superglad. Det är ett jättehärligt gäng och jag trivs jättebra med dem. Så det känns jätteroligt, lite nytt och spännande faktiskt.
Ja, är det några stora skillnader i upplägget från ditt gamla team och det nya?
Nej, det är väl egentligen inte jättestora förändringar. Det är ju alla världskupper. Sen blir det väl några franska och spanska UCI-race med teamet. Men egentligen är det väldigt samma upplägg fast med ett annat team då, egentligen.
Ja. Du sa jo tatt kontakt med Mass i et par sesonger, men det ikke veldig mange forhandlere av Mass i sykler i Sverige, men vi vet jo at Ingrid Bø Jakobsen syklet for dem i fjor, og kan du si litt om hvorfor Mass i satser mot Skandinavia?
Du, det vet jeg ikke. Jeg vet at det finns en återförsäljare i Sverige, men det är väl som du säger, Mass är ju jättestort i Spanien. Och det märker man ju när man var där och tävlat, de skrek heja Masi liksom. Men ja, det har väl, som du säger, jag tror inte att det är så stort i Sverige, Norge, i Norden. Så att, det, jag vet inte, de kanske strävar ditåt och synas lite mer i Norden då.
Ja, men hvordan tänker du att du har blivit del av ett nytt team då kan påverka karriären din och prestationen i den kommande säsongen?
Nej, men jag känner väl nu... men att det är ett gäng jag klickar jättebra med och jag känner att jag har väldigt att jag hade jätteroligt när jag var iväg med dem. Och jag tycker att jag lär mig det varje år alltså som går att det viktiga är verkligen att ha roligt, för om du sitter och åker världen runt och det är något som inte stämmer och du inte njuter av det, då blir det ju ingenting bra av det. Då känns det ju så bortkastat. Men jag tycker verkligen inför i år att jag känner mig men både starkare än någonsin har gjort och jag njuter verkligen. Jag typ längtar bara till nästa resa och jag tycker verkligen att det är ett jättehärligt gäng jag reser med och vi gör väldigt mycket roliga saker. Så jag, ja men helhetsbilden är så viktig som man tjatar om och är väl inne mycket på nu för tiden. Men jag tycker att den stämmer så bra att det behöver vara kul, annars kommer du inte få ut det du kan på cykeln heller liksom.
Nej, och du sa ju att du har varit i Spanien och Frankrike och då har du fått testa den nya cykeln då kanske i Ritta där.
Ja, exakt, det har jag.
Och är det god cykel eller?
Det tycker jag. Den är speciellt uppför, tycker jag, den känns väldigt greppig och fin. Så att nej, ja, absolut. Den känns jättefin.
Ja. Är du den enaste kvinnan på det laget eller är det flera kvinnor på Massi team?
Nej, det är väl, vi är väl tre tjejer egentligen. Det är jag och sen är det en U23 tjej och sen är det en till elittjej, men hon får nog kanske inte åka alla världskupper. Jag tror att det beror lite på hennes resultat hur mycket hon får, hur många världskupper hon får köra då. Och sen har det lite samarbete med teamet i Mexiko. Så jag vet nu i Brasilien så tror jag att hon tjejen som kör för Mexiko kommer vara med oss och sådär då.
Vi vet ju det att i år så är det OS som det är i Sverige säger. Vi kallar det OL och är det, vi i Norge är väldigt spänd om vi får med en eller två norska deltagare där. I Norge har det varit väldigt löft bland herrarna då på... Mm. Och inrättning av prestationer. Men hur är det för dere svenske? Är det, vi vet att Jenny Risvedt allerede har plats. Är det någon möjlighet att du och blir att se i Paris i 28-29 juli?
Ja, man ska väl aldrig säga aldrig. Man vill väl alltid ha en liten tanke på det uppe för ja, men motivationens skull. Men vi låg ju länge på att ha två tjejplatser med. Nu ligger vi väl precis utanför. Men sen krävs det ju att jag gör en topp 12 på en världskupp liksom för att ens ja, vara aktuell för att få åka från våra uttagningskriterier. Och där har jag inte varit. Jag tror min bästa är väl kring 2022 tror jag på ett XCO på en världskupp. Och ja, vi behöver göra en topp 12. Så att även fast ja, vi skulle få två platser så är det ju inte klart att jag får åka när jag inte har gjort de uttagningskriterier som de har då.
Ja, vad kommer det av att det svenska är så stränga på de uttagskriterierna?
Men alltså jag har ingen aning. Jag trodde att alla hade det så, men ni kanske inte har samma.
Nej, jag tror i Norge vi kör om de hade blivit nummer 40 så de gärna sent dem går ja, bara för att ha med för att få läring och kunskapen av att delta.
Okej. Okay. Ja, nej så har inte vi, utan egentligen har vi ju topp 8, men nu sänkte de ribban till topp 12 på ett XO-världskupp då. Så ja, det var lite spännande. Ja, vi har nog ganska höga kriterier då.
Ja, Nej, det är men det själv om det, du sa att det var lite tungt i fjor, men du blev väl svensk mäster, blev du inte det?
Ja, men det blev jag. Det
ja.
Ja, jag ska väl, jag är väl för bra på att säga, ja, men det var för Jenny inte var där, men samtidigt så vad ska jag göra då? Jag är ju jättenöjd och det har alltid varit en dröm att få ha mästartröjan. Så att jag ska väl inte prata ner den prestationen heller, men det blir väl ofta det att säga, ah, Jenny var inte där, då äntligen fick jag den efter väldigt många andra platser.
Ja, nej, men det första bud är ju stille till start.
Absolut, så är det faktiskt. Så jag ska vara nöjd.
Ja, absolut. Är det flera svenska jenter som börjar att prestera bra som du vet om nu, eller?
Jo, men jag vet att det är några yngre tjejer, både 15, 16 och junior, och att, ja, men, att det är några väldigt snabba yngre tjejer. Så det är lite kul att se att det är några på väg upp, liksom.
Mm.
Sen är det väl inte lika många som är ute på världskuppen, tyvärr. Det är väl lite samma i Norge, att det inte är supermånga, tyvärr. På
Nej.
Den sidan.
Men är det fortsatt så att det inte har något svensk landslag som deltar, att det bara är det som har proffteam som deltar i världscup, eller sänder landslag också någon av gårde?
Jo, men de har ju faktiskt ett landslag som åkte på alla världscuper i Europa i fjol. Och där blev det väl egentligen ett fast landslag med många U23 åkare som de satsade lite på. Och jag tror att tanken är samma i år och lägga ganska mycket fokus på U23 och juniorer. Och sen även elit såklart, om det är någon som inte har team som gör vissa resultat för att få följa med. Vi har ju ny förbundskapten nu då. Så att,
ja. Ja. Är det ellers några ändringar för din del då, ifrån fjolsäsongen till i år? Eller? Är det som det har varit på antan att det är på nytt team? Har du några nya sponsorer, någon ny upplägg eller något annat du kan fortälla om?
Jo, men året jag får skaffa lite egna sponsorer och samarbeten. Så jag har väl börjat lite grann med till exempel Umara på kostsidan med Sportic och sådär. Men annars är det ju mycket de teamet har som man samarbetar med. Men jag har mer öppna dörrar i år och det borde man väl vara bättre på att använda, ska jag säga.
Är det så du har varit mest och tränat i Sverige genom vintern och hösten, eller har du haft långa träningsuppehåll genom försäsongen?
Nej, men jag har faktiskt varit egentligen i Sverige ända tills jag var och tävlade nu i februari, för jag tycker att när man kommer hem i oktober är man ganska färdig, liksom, man är så slut. Och då älskar jag också att få åka lite skidor och gå på gymmet och springa, den här variationen. Och jag tycker att jag fick in så himla bra flyt och tyckte att det flöt på, så jag ville egentligen bara vara hemma och bara få träna på under vintern. Och sen efter att ha varit i Spanien i februari när man kom tillbaka, då kände jag väl lite att nej, fasen, nu hade det varit skönt att bo utomlands ett tag när man kom tillbaka till vintern. Men annars så tycker jag att det är väldigt härligt med det här, olika årstiderna och faktiskt få längta efter att vara ute och cykla.
Ja, för du brukar alltså lite skidåkning i träningen till vanlig, gör du inte det?
Jo, men det gör jag. Minst en två dagar i veckan. Jag tycker att det är jättehärligt.
Är det skate eller går du då klassisk?
Nej, jag skater. Jag orkar inte valla.
Nej. Nej, det är bra. Vad känner du att gå på ski ger dig sån träningsmässigt?
Det, jag tycker att det är superbra träning. Jag tycker att skate generellt är ganska mycket som mountainbike på något vis. Det går ju upp och ner hela tiden. Och sen, du använder ju precis hela kroppen. Så jag tycker att det är väldigt jobbigt varje år första passen på skidor. Man känner ju verkligen man får slita och det går ganska fort att bli bättre, tycker jag, att komma in i det. Men nej, jag tycker att det är jättebra träning för, som sagt, hela kroppen och syreupptagningsförmåga och allting.
Ja, men du har inte tävlat på ski i löpet av vintern?
Nej, det har jag inte. Det hade säkert varit jättekul, men då får jag lite prestationsångest. Då vill man ju åka 6 dagar i veckan innan tävling.
Ja, det är det då. Nej, jag och Ingar, vi var och konkurrerade en del i Sverige i fjolsäsongen, både mörksugjakten och cykelvasan och Orsabiken. Och det är många fina städer i Sverige att cykla på stier. Och, men har du ett favoritsted att träna på mountain track i Sverige?
Alltså, det tråkiga är ju när man har en så himla fullspäckad säsong som man har nu från februari till oktober, att alltså man hinner ju knappt cykla någonstans i Sverige. Det är, man är hemma och sen är det världskupper och resor och sen när du åker och tävlar i både Sverige och Norge så blir det ju på banorna liksom. Så jag måste ju tyvärr säga att jag har ju knappt utforskat alltså ställen i Sverige där du kan cykla mountainbike. Och det är jättetråkigt, men man hinner verkligen inte när man reser, ja, 150-200 dagar om året liksom.
Ja, så den träningen du gör, det är mest på sådana banor, exioner?
Ja, eller det blir ju runt om i Falun, och vi har ju jättemycket fina stigar runt om Falun och vägar. Så det blir ju tyvärr mest där. Jag skulle vilja ha tid att utforska fler städer och mer cykelstigar runt om liksom. Men tiden räcker väl tyvärr inte till. Men Falun är jättefint, så det ska jag absolut tipsa om. Vi har väldigt mycket både byggda banor men naturlig jättefin stig.
Ja, och intressen för terrängcykling är fortsatt stor där eller?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att cykling i Sverige överlag växer hela tiden. Och jag hoppas att det fortsätter så.
Ja. Har du några speciella tips till ungdomar som önskar att satsa på terrängcykling? Hur man bör tänka för man bestämmer sig?
Ja, men testa alla cykelgrenar. Liksom, jag tror så länge du kan så är varierad träning jättebra. Liksom, kör man längdskidor på vintern och har något annat på sommaren. Och, ja, men som sagt, man behöver inte fastna i en cykelgren heller. Det kan ju vara både mountainbike och sen kanske det är landsväg eller enduro. Att testa så mycket man bara kan och se vad man fastnar för, liksom, skulle jag säga.
Mm. Men du har ju fallit på mountain track bike, att det är det du liker bäst. Och vad är det med MTB-cykling du liker så gott?
Jag tror det är variationen. Att det hela tiden går liksom upp och ner och du får utmana dig själv både fysiskt men även tekniskt hela tiden och mentalt. Jag tycker den mentala biten är väldigt stor och liksom våga köra vissa A-linjer på världskupper eller svåra grejer. Så det är nog blandningen, att du utvecklas ju hela tiden. Eller behöver utvecklas hela tiden. Så att, nej, jag skulle säga variationen, att det är händer saker hela tiden och det gillar jag.
Ja. Vi har ju följt med på mycket av de ritten som har gått i världskuppen i fjol, och det ser ju ut som nivået bland kvinnor börjar bli väldigt, väldigt högt. Och hur är det att stå där på start och veta att nu kommer det till att vara väldigt vondt i lite av en timme? Tacklar du den känslan bra?
Ja, men det tycker jag. Eller det är väl som du säger, det är klart man gruvar sig för man vet hur ont det kommer göra liksom. Och det kommer man aldrig undan. Och sen som du säger, det känns verkligen som nivån har ökat. Jag pratade med det med min tränare nu också när jag var i Spanien. Jag blev så här, fan, jag tycker att jag har blivit mycket starkare till år. Men det verkar ju att andra har blivit också. Liksom. Det är inte bara en själv som utvecklas. Och bredden har ju verkligen blivit större. Så att, nej, det som du säger, det kommer göra ont. Och det är bara att acceptera på något vis när man står där på startlinjen.
Ja, har du satt en sån huvudmål för årets säsong där du önskar att prestera som bäst?
Ja, men jag har väl sett lite att jag önskar komma tillbaks där jag var för 2 år sedan och var väldigt stabil, topp 30, topp 20 när det går bra. Men det är väl ett resultatmål som är jättesvårt. Man vet ju aldrig hur bra alla andra är, men hitta tillbaks till känslan att det är kul igen, som jag tycker att jag har gjort. Jag känner mig stark igen i kroppen och bara, ja, men får att flyta på och utifrån det bara göra sitt bästa varje gång och så får det gå som det går. Nu säger jag emot mig själv lite, känner jag också. Men, nej, men verkligen så här, hitta glädjen och kunna göra det bästa för dagen och försöka vara nöjd efter det. Är väl egentligen det stora målet.
Ja, så bra. Är det så att du tänker att du är starkare i XCO än XXC, eller är du starkare i XCC än XCO?
Ja, det har ju nästan ibland gått bättre i XCC, men jag tror ju att jag är bättre i XCO, för jag är ju ingen explosiv åkare så, utan jag är bättre på att ligga högt länge liksom än. Till exempel Ingrid har ju en sån jävla spurt. Den har ju inte jag. Hon är betydligt mycket mer explosiv än vad jag är. Så att jag tror väl att en bra dag när allt klaffar så ska väl XCO passa mig bättre liksom.
Ja, det blir spännande att följa med. Och du Ingar, du har ju några spörsmål du
har. Ja, jag sitter här och bara väntar på att komma till. Och jag sitter ju och ser lite på sån statistik. Ja, vet du. Jag är lite glad i statistik. Och det ser ut som att i 2022-säsongen, kan det stämma att det var den bästa säsongen så långt?
Ja, absolut, det var det.
Då ser det ut som du hade en rank på 29 på världsbasis, och det är ju rått. Men med tanke på det som jag ser du har fått till nu i februari, så tyder det på att du kanske är på väg in i din allra bästa säsong någon gång. Alltså den 10, 11 och 13 så var du med både La Nucia, Selva och nej, nu sa jag fel. 10, 11. Du blev nummer 10, 11 och 13 i La Nucia, Selva och Banyoles, och det är ju vanvittigt bra resultat. Är du inte enig i det?
Jo, tack, vad glad att du säger så. Jag är ju så självkritisk, men jo, det tycker jag absolut. Jag känner mig ju starkare än jag någonsin har varit, och som du säger, jag tycker att lägstenivån verkligen har höjt sig, för jag åkte ju inte till Spanien med någon superform, utan det var ju träningsläger. Men utifrån det och även startkrascher och lite strul, så tycker jag som du säger att resultaten var väldigt godkänt.
Ja, verkligen. Alltså, där har du ju med de allra bästa i världen, egentligen. Pauline var ju med och flera av de andra topparna, så du kan nästan sammanligna det lite med sån vanlig världscup, kan man inte det?
Vad sa du nu? Nu hackade du lite här.
Ja, nej, man kan kanske sammanligna det lite med vanlig världscup, för det är väldigt många av de bästa i världen var ju med i Spanien där.
Ja, verkligen, och även nu när vi var i Frankrike så var ju liksom de 10 bästa rankade kan ju vara på pallen på världscup liksom. Så att jo, som du säger, det var jättebra motstånd, och det känns ganska skönt att börja vänja sig vid det startfältet redan nu faktiskt.
Ja,
vi var där varje helg.
Ja, det var helt rått. Vi följer ju helt med då, i forhold til verdenscupen, og vi følger jo spesielt med deg da, for du er jo på en måte litt sånn, du er en av våre bekjente så lenge vi har vært med i podcast tidligere. så det er jo litt kult. Men jeg tenker litt i forhold til den økningen nå. Du visste kanskje ikke selv helt hva det var som gjorde at du har økt kapasiteten. Treninga er ganske lik, men kan det hende at det er noe mentalt rundt det psykologiske som spiller bedre i år enn det gjorde de to siste årene?
Ja, men det tror jeg absolutt. Sånt, altså, sånne små greier som man ikke tror påverker, kan jo påverke jättemycket. Och som du säger, jag tycker att jag är på en mycket bättre plats mentalt i livet liksom. Och det tror jag har en jättestor del med att göra. Och det var faktiskt min naprapat här i Falun som sa någonting väldigt bra. Han är från Norge också.
Men
han sa det, även fast du har haft ett väldigt tungt år, så betyder det inte att all den träning man gjorde var förgäves, utan all träning man la fast en året var jättetungt kan ju ändå ha gett någonting till nu. Och det tyckte jag gjorde det så himla mycket lättare att acceptera att förra året var ett skitår, att faktiskt ha med hans ord att ja, men det var fortfarande jävligt bra träning in på kontot.
Ja.
Och det har ju släppt nu, och då får jag se det därifrån liksom, som något positivt.
Ja. Alltså träningen, den ligger helt säkert i banken den, men det är bara att kanske du inte fick det helt ut i fjol, men att det ligger där fortsatt, och kanske du kan få det ut nu.
exakt.
Precis. Så ja, är det så att dere har en egen mental coach på teamet eller är det så att dere styr den mentala träningen mest själv?
Nej, man får styra den själv. Jag har fått hjälp via Riksidrottsförbundet som vi har i Sverige. Så att de hjälper mig med stöd. Så jag har faktiskt just börjat med en ny tjej som jag har haft 2 samtal med. Så jag ska börja jobba lite där också.
Ja, det är kjempekult. Ja, jag syns detta med idrettspsykologi är väldigt spännande så och hur man fokuserar så och det tror jag kanske att man vill ha ganska mycket igen för i toppidrotten.
Ja, men jag tror verkligen det och jag tror att när det går bra så är man så dålig på att faktiskt jobba på den biten, men sen när man har tunga år då blir man så här, oh shit, jag måste jobba på det mentala. Så jag tror att ja, viktigt att ha med sig det hela tiden, att det är alltid bra. Och inte bara när det är jobbigt att använda sig av det.
Nej, det har ju betydning både när du i träningssammanhang men också inte minst i konkurrenssammanhang. Personligt så syns jag att när jag ska cykla ett ritt eller gå ett skiren eller löpa ett löp så tar jag veck allt som har med resultatmålsättning eller fokus på det. Och så tänker jag heller på att det är kul. Men jag vet inte om du tänker lite på samma måten eller om du tänker resultat när du cyklar.
Nej, jag försöker jobba jättemycket med exakt det du säger för att ibland kan det vara att jag sätter upp ett mål att nu vill jag vara topp 25 i Andorra för att jag var det förra året till exempel. Och så kommer jag dit och så har jag en jobbig dag och så ser jag på liksom när jag passerar mål att shit, jag ligger 40. Det här är ju skitdåligt. Och då helt plötsligt blir det ju det som är fokuset. Och då om jag har en jobbig dag så blir det bara mentalt ännu värre och ännu värre. Och det var exakt det som hände i år att man kanske hade lite, eller förra året, för mycket resultatmål. Och sen man kan ju aldrig påverka hur alla andra kör eller hur bra någon annan är. Så jag försöker komma ifrån det jättemycket och släppa resultatmålen. För de, ja, jag tycker bara att det ofta påverkar negativt. För att man inte kan styra någon annan. Och istället fokusera på, som du säger, fasen vad kul det här är och nu ska jag göra mitt bästa för idag. Och därefter måste man ju vara nöjd för då har man gjort allt man kan för dagen.
Ja. Och så bara det, den glädjen att vara del av ett fällskap också är kanske viktig.
Ja men jätte, det var en som sa till mig för någon vecka sedan. Bara, fattar du hur coolt det är att du får cykla världen över och att du får åka runt med team? Och jag bara, ja fan så det är riktigt coolt. Han bara, nej det är skitcoolt så nu fattar det. Och jag tycker att som man säger, det är ju jättecoolt. När man tänker efter, hur många får göra det liksom?
Ja, det är helt rått. Du hänger ju samman med dina bästa vänner och gör det du liker bäst. Så det är ju det bättre kan man nästan inte ha det.
Nej, exakt.
Så i förhåll till det med känslan av det att ha kontroll över egen kropp och träning. Någon gånger så är det säkert så att man börjar att tvivla lite på vad man driver med. Är det så att känslan av det att känna att man gör ting riktigt, är det något som du fokuserar på eller har tänkt över att kan ligga där och lura lite i bakhuvudet?
Ja, men absolut. Jag tror att jag tycker att jag är ganska spontan att saker inte behöver vara perfekta, men när det kommer till min träning så är ju precis tvärt emot. Jag vill ju att alla pass ska bli bra och jag kan ju nästan bli på dåligt humör om det blir att någonting förstör det. Så där är man absolut väldigt perfektionist. Men det är också där att lära sig att det kommer aldrig bli exakt som man har tänkt. Det kommer bli någon överbelastning i något knä eller det kan bli skador eller annat. Att hela tiden, en väg är ju aldrig rak. Liksom. Det kommer hela tiden hinder och lärdomar på vägen.
Ja, det är akkurat det. Och jag tror kanske att det perfekta, det finns kanske inte i det hela platt, men man må på en måte finna hvor nær man kan komme til perfekte da, som kanskje er det som må være en målsetning i stedet for at det skal være perfekt.
Ja, exakt. Jeg jobber lite som tränare også, og jeg tycker at det er det som er at en väg som er perfekt for någon, eller ja, som du säger, den er aldrig perfekt, men at vi er så himla olika. Og jeg tror at derfor finns det aldrig 2 personer som kan träna eller göra exakt samma saker för att bli bra, utan man måste ju verkligen anpassa sin egen väg efter sig själv liksom. För det ska ju vara kul och vi är så himla olika så jag tror att det är jätteviktigt att hitta en väg som gör en själv glad och lycklig. Och sen är det klart att varje dag är inte kul. Det är ju aldrig på vilket jobb man än är på liksom. Men att helheten ska vara rolig. Och du ska njuta.
Ja, det är helt enig. Så det är väldigt, väldigt kloka ord. Är det så när du kommer, du har säkert inte ruckit och tänkt något på tillvärelsen efter efter propplivet, men är det så att du tror du kommer att fortsätta som en elitmotionär i när du blir gammal?
Alltså det roliga jag har alltid sagt nej, den dag jag slutar, då slutar jag. Men sen kollar jag på mina föräldrar, pappa är ju och kör brandkårs VM förra sommaren och ja, jag ser ju lite vad jag har att brås på så att jag kommer nog säkert hamna där. Jag tror aldrig jag kommer sluta ordentligt om jag skulle vara ärlig.
Nej, det är gott att höra för det, du alltså, det är väldigt moro när de som på en måte är som har varit kändisar och varit idoler för väldigt många att de fortsätter efterpå. Det tror jag är viktigt också för rekryteringen att man då har de folk har fortsatt att se upp till då.
Ja men säkert. Och jag tyckte det var så kul med Johan till exempel förra veckan var det väl hon.
Ja.
Comeback. Och det tycker jag är häftigt att se liksom att även fast hon har nu fått barn och är hon 36 37 år att hon är superstark ändå liksom.
Ja. Det är häftigt. Ja, det är helt rått. Så vad tänker de svenska långrennslöpare om det tror du?
Du, jag tror de är skitnervösa, men det vågar de kanske inte säga. Hon är väl absolut det största hotet inför VM nästa år tänker jag. Så, ja.
Ja, det är speciellt. Det är lite speciellt att en som är jobb som idrottskommentator går och slår alla samman med 2-3 minuter.
Ja, det är helt rått. Häftigt.
Ja, det är det. Så jag tänkte på, jag och Erlend har på första gången den vintern här prövat något som heter fatbike. Är det något du har prövat för du?
Jag har faktiskt testat. Pappa hade en fatbike uppe i Tärnaby. Det är ju jämn höjd med Mojrana, det är bara en timme emellan. Men det var ju nästan lite för mycket snö för att det skulle funka bra.
Ja, ja man är avhängig. Ja.
Och sen pumpar väl han i också 5 bar i däcken liksom. Så jag tror inte riktigt kanske att vi hade fattat att man skulle köra lite luft och kanske efter några minusgrader på natten så skoterspåren var fina. Men
ja.
Jag har testat någon gång när det varit bra förhållanden och då har det faktiskt varit riktigt kul.
Ja, det är det. Vi var uppe i Alta och körde Alta Arctic Fatbike Marathon i en månad sedan trent och då var det ganska hårda och fina förhåll och det var dritkult. Det gick nästan lika fort som på vanlig terrängcykel alltså.
Oj, är det sant? Ja. Kul.
Alltså, så det var skicklig moro.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Så jag tänkte alltså det är en sån ting som jag alltid är lite glad i att spöra om och det är har du den lange turen en gång i vecka, den roliga lange turen?
Ja, jag kör minst ett distanspass i veckan, om det var det du frågade.
Ja. Hur långt är det?
Du, det är allt mellan en lättare vecka på 3-4 timmar upp till 7 timmar, beroende på vad tränaren är sugen på att lägga in. Ja. Men ofta kring, jag skulle säga det vanligaste, 5 timmar ungefär. Nu på vårkanten.
Ja, inte sant. Det är en fällesnävner det där alltså. Så
ja.
Hvor tror du du hade varit den utan den turen där? Hade det varit lika bra?
Jag hade faktiskt ett år när jag inte körde så mycket distans mellan tävlingarna. Och jag tycker att jag tappade mycket på det, att man tappade liksom den här grunden. Så jag tror att ett långt pass i veckan är superviktigt för att hålla uppe liksom volymen och allting. Så jag tyckte att jag märkte faktiskt skillnad det året jag inte hade dem, att jag inte hade lika bra grundform hela tiden, utan att jag var mycket mer upp och ner.
Ja.
Och det pratade vi mycket om, och vi trodde att det var lite kopplat till att vi inte körde det där längre passet en gång i veckan.
Ja. Ikke sant? Nei, jeg synes det er spennende å høre. At, ja. Ellers, nå nærmer det seg sesong. Altså, vi som Jeg bor jo her i Winter Wonderland i Trysil, og her det jo på en måte ingenting som tyder på at det i nærheten av vår. Her ligger fortsatt snøen over en meter dyp. Men det nærmer seg vel, så veiene begynner vel kanskje å tine litt fram, så jeg gleder meg fryktelig til rittstart, og det vel 9. mai er det vel, tror jeg, som vi starter opp. Men du har jo allerede syklet noen ritt, men når starter verdenscupen?
Den starter i Brasilien om 2 veckor.
Ja. Jæven, det ikke lenge til.
Nei, shit, det snart. Ja. Men det vel som du sier, det känns jättekonstigt för vi har ju också massa snö. Vi kan ju inte cykla ute på några stigar. Så att, ja, det känns också så här, nu får det gärna smälta lite, tack.
Ja. Ja, det 2 veckor till. Då drar du säkert snart nedover då, efter påskefeiringen säkert.
Ja, nej, uppe hos mina föräldrar är det ju 1,5 meter snö i alla fall, så där blir det skiljer mest.
Ja, men du har säkert fått en ganska mycket bra träning på cykel likväl i vinter då, så det går väl säkert grejt.
Ja, absolut. Vi cyklar ju mycket inne på testcykel, men även vi kör ju 1, 2, 3 långpass ute i veckan också under vintern, så att det blir lite annan cykelform, men det är ju fortfarande cykling.
Det är fortsatt cykling. Jag tror kanske det är viktigt att man kommer sig lite ut och får de bevegelsene fra underlaget och inte bara sitter på rulla hela tiden.
Du, det tror jag också. Jag tror att det är super.
Ja.
Annars blir man galen om man ska kolla in i väggen hela tiden.
Ja, fy flate. Altså, men det har blivit lite bättre då efter att det blev Swift och man har möjligheten till att sitta och se lite på Batopia och alla de andra virtuella verkligheterna.
Ja, det förstår jag.
Ja. Men du cyklar på Swift du eller?
Nej, jag har inte gjort det. Eller jag har testat det några gånger. Jag har gjort det lite mer för något år sedan. Men nej, jag kör mest längre pass ute och sen blir det max 2 timmar väldigt hårda pass när jag kör åtbike inomhus. Och då är det ingen Swift. Det blir stirra i väggen.
Då stirrar du rätt i väggen?
Ja.
Vad gör du för att motivera dig? Då hör du på musik eller?
Ja, musik. Men sen tycker jag att när man har intervaller egentligen hela tiden under 2 timmar så går det bra. Men jag skulle ju aldrig klara av att sitta och bara trampa lugnt i 2 timmar eller 3 timmar inomhus utan någonting. Då blir jag ju tokig.
Ja, då må man i så fall höra på terrängcykelpodden.
Verkligen, samtidigt.
Nej, men kjempefint att få snacka med dig och vi önskar dig all lycka i Verdenscup start om 2 veckor, då ska vi följa med.
Tusen tack och tack för ni jag fick vara med.
Jo, det är vi som ska säga tack, så då får du ha god körtur och kör försiktigt och så hörs vi gärna igen i löpet av sommaren.
Det låter toppen. Ha det så bra.
Ha det så bra, tusen tack.
Ha det.
Ha det. Ja, jeg klarte ikke å dy meg nå heller, ja. Så jeg måtte bare spørre om dette her med denne langturen, så det ikke kanskje like interessant, men jeg synes det litt moro å høre. Det sånn fellesnevner som går igjen på alle sammen. Og så synes jeg det ordentlig moro å snakke med Linn, fordi hun gir så mye av seg selv og sine tanker og meninger rundt trening, så det alltid like gøy å ha med seg Linn i studio, holdt jeg på å si.
Ja, absolutt. Hun en veldig reflektert idrettsutøver, og det alltid artig å ha med gjester som internasjonale, og som konkurrerer på den internasjonale arenan. Vi har jo også mange norske gjester som der. Så det mye å lære av det, og så må vi alltid tenke opp imot vår egen trening og vårt nivå, hva man kan dra med seg, og når hun snakker om 7 timers sykkeltur og sånn, så vet det både du og jeg at ikke vi kommer til å være ut på veldig mange av dem, men man bør i hvert fall ta med seg noe av det de proffene gjør, og så tilpasse sin egen både arbeidshverdag og familieliv i forhold til hva man kan få til da, og det blir veldig spennende å følge med på. Hun har jo vært nå både konkurrert flere ganger i Spania, både i Lanuzia, Selva og Banyoles, og så har hun vært i Frankrike og konkurrert med gode plasseringer der, veldig ofte topp 10, alltid topp 15, hadde den 16. plass kanskje da, som dårligst i Frankrike, så hun holder høyt nivå i år, og vi krysser fingrene for at hun nå i 2024 endelig vil ta steget opp og kanskje kan få ny personlig beste notering i verdenscupen. Det hadde vært veldig, veldig artig det. Og ikke minst hadde det vært veldig gøy hvis hun kunne blitt med til Paris, så vi kunne sett henne der i Paris-OL juni 28. og 29. er vel, sa jeg juni, jeg mente juli, når MTB-konkurransene går.
Mm. Ja, absolutt. Hun en person som jeg virkelig unner det her, som ja, vi heier litt ekstra på Linn, gjør det. Og hun snakket jo litt om at det var litt forskjellige uttakskriterier i Sverige i forhold til Norge opp mot OL, eller olympiska spel som det kalles i Sverige. Og har du rakt å reflektere noe rundt hvorfor det kunne være sånn i Sverige, at de ikke velger å sende folk selv om de egentlig gode nok til å bli sendt dit?
Ja, og for det første da, så det jo positivt at de har lempet litt på kravene, at de ikke trenger å være topp 8-kandidater, men topp 12-kandidater. Men allikevel så tenker jeg at verden ville vært det fattigste, og det olympiske leket ville vært veldig fattig hvis det var sånn at alle nasjoner tenkte som Sverige, at man bare sender utøvere som kan være og kjempe om de 12 beste plassene. Da ville det ikke vært mange deltakere på konkurransene, så jeg er glad at ikke alle er som Sverige, og jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor de skal være så strenge på det helt. Det må da være fint å kunne sende av gårde. Det er ofte yngre utøvere som kanskje ikke har tatt det siste steget enda, men som er like i nærheten. Det må jo være bare gull å sende av gårde dem i ung alder, så de får erfaringer fra å konkurrere i på den største mesterskapsarenaen som finnes for å høste erfaringer, og sånn at man fram til neste OL da, som 4 år etterpå, at man drar med seg god nytte av de erfaringene man gjorde seg. Og nei, hva tenker du, du som har en master innenfor trening og sånn, hva grunner svenskene det her med, tror du?
Nei, jeg klarer ikke å se noen annen grunn enn at det kan være økonomi. Sverige er jo på en måte en mye, jeg føler Sverige flinkere når det gjelder at det her med holdning opp mot breddeidrett, og at man ikke har like fokus på prestasjon, og at man stiller for å gjennomføre og være en del av et fellesskap, det føler jeg Sverige er flinke på. Så kanskje litt overraskende at de er helt motsatte når det gjelder å sende folk til OL. Så jeg klarer ikke å se noen annen grunn at det må være økonomi som gjelder. Og så som du sa da, dette her med å høste lærdom i tidlig alder. Jeg tror kanskje man skulle hatt et sånt øye også i forhold til alder, at man da lar folk som er gode nok til å sykle der, men som på en måte er kanskje litt tidlig i sin utviklingsfase, at de da får med seg den erfaringen som de da kan dra med seg videre. Altså det å stille i OL, jeg vil tro det er ganske vanskelig å ikke ha høye skuldre hvis du ikke har gjort det før. Og vi vet jo at det med høye skuldre før konkurranser kanskje av og til ikke er så veldig bra med tanke på prestasjon. Du ser jo bare meg, Alan, hvordan jeg er før konkurranser. Jeg sier alltid på podcasten at jeg skal starte rolig, skal ta det med ro. Og så får jeg høye skuldre rett før start. Og så klarer jeg ikke å gjøre sånn som jeg har sagt. Det går rett opp i rød zone. Så det er en tanke rundt akkurat de tingene der, at man da, for de som da har evnen da, til å lære, at man da sender dem til olympiske spelen, og at de da får dra nytte av det de kan lære der, opp mot de aller beste i verden som har toppet formen sin optimalt. Så jeg vet ikke om du er enig i den refleksjonen, ja.
Jo, både og, for hvis vi sammenligner da med Sverige og maratonuttak i forrige, det var vel forrige OL, tror jeg, hvor de ikke sendte den beste maratonløperen i Sverige til OL, fordi han ikke hadde gode nok prestasjoner, og han var ganske mange år. Jeg husker ikke akkurat om han nærmet seg 40 eller hva det var, men samtidig så blir det litt rart at den nasjonen ikke skal sende av gårde noen, fordi de ikke er bra nok. Og så vet jo det at Jenny Risved, da i sommer-OL 2020, så ble hun bare nummer 14. Men det er jo utenkelig at man ikke skal sende av gårde en så god syklist som hun. Og så vet jo, hun vant jo i 2016, så man vet jo hva hun er god for, men resultatene svinger jo. Det jo dagsform og punkteringer og mye som spiller inn. Så nei, ja, vi får vel være glad vi har den norske modellen her i Norge, og så krysser vi fingrene for at vi får sendt og går flest mulig norske deltagere dit. Det blir jo artig å se hvem Norge til slutt velger å sende, både på herresiden og kanskje på kvinnesiden også. I Norge så står det, sånn som jeg ser det, da, kanskje mellom Knut Røme og Mats Tuvås Glende. De er jo veldig jevne, da, så det er ikke lett å være ansvarlig for å ta ut hvem man skal sende til OL. Er du glad du ikke har det ansvaret?
Ja, det må jeg si, eller både og da. Det er sikkert en fryktelig spennende jobb å ha, men samtidig så hviler det et veldig ansvar på skuldrene, og det å skuffe folk på den måten der, det er ikke enkelt, for det vil alltid være noen som blir skuffet. Det er det. Så vi får se. Ellers så er det jo også mange norske spennende utøvere som kan kanskje, ja, jeg hadde håpet at vi kunne fått med to til OL, men jeg vet ikke om det er realistisk. Så tror du at vi har mulighet til to år?
Ja, jeg vet ikke. Vi pratet jo tidligere her om det, og jeg vet ikke hvis vi får sendt av gårde to, om det da er en mann og en dame, eller om det blir to herrer, eller sånn sett så håper jeg på tre. At kanskje både Knut Røme, Mats Tuvås Glende og Ingrid Sofie Bø Jacobsen får representere Norge i Paris. Det hadde i hvert fall vært veldig, veldig gøy. Da tror jeg vi burde tatt oss tur ned til Paris for å se på.
Ja, faktisk. Det hadde vært helt rått at vi kunne tatt den turen der og kanskje lagde noen reportasjer der også. Så ja, hvis jeg tenker litt mer til hjemmebane da, og konkurranser her, så har vi jo snakket om terningen rittet, utifra vinduet mitt her, så ser det ikke ut som at det er sannsynlig med tanke på snøen her, men nå bor jo jeg riktig nok 250 meter, høydemeter over Elverum, og når man kjører nedover mot Elverum, så ser det ikke så ille ut der. Har du sett noe på værmeldinger? Har du noen spådommer i forhold til når det er mulig å sykle i det området? For det er jo et vanvittig fint område å legge treningsture på nå etter hvert også.
Nei, ja, altså her i Elverum så er det ikke mye snø som ligger att, og området der terningen ritt arrangeres, så er det jo hovedsak furuskog da, som gjør at sola den kommer til. Det regner jo litt, det vil jo også tære på snøen, så det er faktisk ikke veldig, veldig lenge før man kan så vidt sykle hvertfall deler av den løypa og begynne å øve seg litt der. Terningen ritt er, som vi sa i forrige episode, da, det er torsdag 9. mai, og da anbefaler vi alle å melde seg på der, uavhengig av alder og nivå. Det finnes en klasse for alle. Det er allerede folk som har meldt seg på, har jeg sett. Så det anbefaler vi alle. Ellers så må vi jo bare si at vi setter jo stor pris på da, om folk rater oss på Spotify mellom 1 og 5 stjerner. Der 5 stjerner er best. De håper vi selvsagt at folk trykker på, og ikke minst trykk følg oss på Spotify. Da øker synligheten vår der, og det gir oss igjen inspirasjon til å fortsette dette hobbyprosjektet som den podcasten her er.
Absolutt. Så med det så tenker jeg vel kanskje vi kan begynne å runde litt av ukas episode. Jeg vet ikke om er det noe mer du ønsker å ta opp før vi avslutter?
Nei, nå er jo påsken så å si over når denne episoden her kommer ut, og da er det jo bare å trene på fremover, og så man kommer i god form til de viktige rittene fremover.
Yes, så da tenker vi bare ønsker alle sammen en riktig god treningsuke, og så høres vi som vanlig neste mandag. Ha det bra da!